Då pratar vi med vem då?
Fredrik Strömberg.
Och vem är du?
Jag är forskare kring tecknade serier. Konstigt nog.
Ja, och du har precis hållit ett föredrag här inför dels publiken på delscenen. Och du tillhör dessutom årets stipendiater.
Stämmer.
I Mediehistorisk förening. Men, och det gör du genom att du har intresserat dig för en man som heter herr Adamsson.
Mm. En fullständigt underbar svensk serie som gjordes på 20-, 30- och 40-talet och som gick världen över och var en av de mest populära serierna under mellankrigstiden helt enkelt i världen. Vilket är lite bortglömt idag och det tycker jag är synd. Så därför håller jag på att forska kring den.
100-årsjubileum för några år sedan.
Fem år sedan, ja. Stämmer.
Fem år sedan, okej. Okay. Hur kom du att tänka på det här då? Du berättade lite grann om din morfar.
Ja, min morfar lämnade efter sig en konjakskaraff i porslin som ingen ville kännas vid och som jag gladligen tog hand om. Och det var just Adamsson och den var gjord i Tyskland i början på 30-talet. Och det fick man till att börja fundera. Hur kan en svensk seriefigur bli massproducerad i porslin i Tyskland på 30-talet? Så att jag började leta fler exempel på det och hittade överallt och i hela världen och det trillar fortfarande in nu 30-40 år senare nya saker jag inte känner till. Och det visade ju för mig hur otroligt populär den här serien har varit och hur inflytelserik den har varit. Därför att 20-30-talet var en väldigt viktig period för konstformen tecknade serier. Det var väldigt många som började då, många olika seriekulturer tog sin början. Många av de tecknarna som skulle påverka hur seriekulturerna utvecklade sig i världen hade sin början då. Och många av dem läste Adamsson. Och detta har lite grann försvunnit ut ur historieskrivningen kring serier i resten av världen. Så som svensk så är jag lite glad på att skriva in Adamsson igen i historien. Ja.
Till och med spred det sig till Japan ganska snabbt till exempel.
Ja, oja. Serien var oerhört populär både i Japan och i Kina. I en tid när de här länderna inte importerade så mycket kultur från andra delar av världen. Jag har bevis på att Adamsson var den näst mest populära serien i Japan under mellankrigstiden. Endast utslagen av Gyllenbom, okay. Gamla Bringing Up Father-serien från USA.
Och det var någon kille i Japan som du träffade som också inspirerade dig?
Ja, det stämmer. På 00-talet så åkte jag till Japan och träffade en tecknare, en äldre tecknare som heter, eller kallades Baron Yoshimoto. Det är hans artistnamn. Och trots att han inte kunde engelska och jag inte kan japanska så kunde vi med en tolk sitta och diskutera seriehistoria.
Okay.
Och han lanserade för mig, jag hade väl läst lite om det innan, men det blev väldigt levande när han berättade om hans idé om hur fokus för hur olika serier utvecklas och flyttar sig mellan olika länder och hur det historiskt sett förändras och att de japanska serierna kom igång därför att de imiterade de amerikanska serierna på 20- och 30-talet, men att då vid 00-talet så var de japanska serierna väldigt populära i resten av världen. Och då hade de utvecklats så mycket att de kunde bidra med någonting.
Okay.
Och då tyckte han att nu var det dags för er. Nu får ni ta den här bollen och spela liksom.
Oskar Jakobsson heter mannen bakom. Adamsson. Vem var det?
Han var Göteborgs son. Han var föräldralös. Och han gick kvällskurser för att ta sig ur ganska tunga jobb han hade. Och tog sig in och blev tecknare i olika skämttidningar på 10-talet. Och en av de redaktörerna var framsynt nog att inse att den här nya grejen med serier som hade kommit från USA, det kunde man ta till och kanske även ha i Sverige. Så han fick helt enkelt en regelrätt beställning, kan du göra en serie i veckan till oss 1920, och det blev Adamsson. Så det var en direkt beställning från en tidning av Hasse Zäta förut.
Jaha. Som gav ut Söndagsnisse, var det
ja,
så, eller?
Precis, exakt så. Han var redaktör för Söndagsnisse.
Just det. Men Jakobsson, han hamnade till och med i USA ett tag,
ja,
kort tag.
Ja, alltså den här serien blev ju otroligt populär över hela världen. Ganska mycket. Dels för att den var nyskapande och väldigt, väldigt välgjord. Om man jämför med mycket annat som gjordes vid den tiden. Men också för att den var ordlös. Det var helt enkelt lätt att exportera den till resten av världen. Och Riktigt hur det gick till vet jag inte än, men redan ett par år efter att den har startats så blir han inbjuden till att åka till USA och teckna för ett av de stora syndikaten där. Och det gjorde han under en period, men de ville att han skulle leverera en serie om dagen. Och det tyckte han tog ihjäl hans konstnärliga själ. Han var van att göra en i veckan. Det är en stor skillnad.
Han åkte hem igen. Men de tog över Adamsson.
Alltså de tog över rättigheterna för USA. Så att de fortsatte först att distribuera hans serie. Och sen efterhand så när de insåg att det inte räckte. De ville ha en om dagen. Han gjorde en i veckan. Så anställde de olika amerikanska tecknare till att teckna Adamsson där. Och de är ju intressanta men inte lika bra kan jag säga. För de förstod inte riktigt vad det var som gjorde Adamsson så bra.
Vad var det som gjorde honom så bra? Du pratade om tystlåten.
Ja, det här är en kärleksfull nidbild av en äldre man. Oskar Jakobsson var ju inte så gammal. Han ska ha startat den här serien. En äldre man som bor för sig själv och som lite grann slåss mot alltings jävlighet. Mot liksom vardagen. Han har problem med små vardagliga saker. Och där i ligger humorn. Medan de amerikanska, de ville tillföra. Och den är oftast ordlös och man kan ta den till sig och förstå den väldigt enkelt och väldigt tydligt. Men amerikanerna ville införa en massa dialog och de ville införa ett persongalleri och de ville införa bakgrundsbilder. Allt det tog bort från det som gjorde Adamsson bra. Det enkla, det tydliga, det allmänmänskliga.
Han hamnade till och med på tyska flygplan, ja, krigsmilitära plan.
Ja, en jaktskvadron där chefen för jaktskvadronen tyckte att det var att de behövde en äkt tysk figur på sina flygplan och valde Adamsson. För Adamsson var otroligt populär i Tyskland på 20- och 30-talet. Så till den grad att man då trodde den var tysk helt enkelt utan att ifrågasätta det.
Och i Polen var den också populär.
Det stämmer. Den var väldigt, väldigt populär i Polen. Så pass populär att när andra världskriget tog slut och man inte längre kunde importera västländska serier så fortsatte man att producera den illegalt i Polen. Men återigen förstod man inte vad det var som gjorde Adamsson stor och populär. Utan man gjorde en traditionell äventyrsserie. Där han bland annat var agent och nazistjägare. Vilket om man kan originalserien är helt uppåt väggarna fel. Ja. Men den finns och det är spännande.
Finland?
Finland och många andra länder har jag börjat. Och jag är precis i början på min forskning. Men jag pratar med mina kollegor med serieforskare i de här länderna. Och skickar dem exempel. Och ganska omedelbart så kan de visa på hur tecknare i deras länder från den här tiden har inspirerats av Adamsson. Både i Finland och i Frankrike så har jag tydliga exempel på att man har tagit rakt av Oskar Jakobssons bildskämt och bara översatt till sina egna figurer.
Och det var någonting med en hatt som
ingår
i ett pris.
Bildexemplet jag visade är en väldigt enkel strip där Adamsson, som är en respektabel herre med hög hatt, går igenom ett tullverk och tulltjänstemannen gör honör. Och när Adamsson då i andra rutan lyfter på hatten så trillar det ut massor med cigarrer. Det är skämtet. Och detta har du gjorts av åtminstone en finsk C-tecknare och en fransk C-tecknare 10 år senare. Okay. Så det är väldigt tydligt att de har läst Adamsson och låtit sig inspireras av det.
Hur är det med Simpson? Det finns ju en serie på tv helt enkelt som har gått i många, många år.
Precis.
Och går fortfarande.
Ja. Huvudpersonen där, Homer Simpson, uppvisar ju väldigt stora likheter med Adamsson. Det är det kala huvudet, det är de stora ögonen, det är de väldigt grova överläpparna, det är de tre håren på huvudet. Designen är väldigt lik. Och då kan man säga att ja, men den designen kan väl ha gått runt, det kan vara olika influenser. Men jag kan alltså påvisa att Adamsson trycktes i en av dagstidningarna i den staden där skaparen av Simpsons växte upp. Så att det finns en potentiell koppling där. Jag har dock inte kommit till att intervjua honom och fråga honom om det faktiskt var så. Men det vore
kommer du göra det i framtiden?
Jag kommer försöka göra det, naturligtvis. Jag vill leda allt sånt här i bevis.
Ja.
Och för att det finns så mycket, en stor andel av ett skäl till varför jag vill göra den här forskningen, att det finns så väldigt mycket antaganden och påståenden som florerar, inte bara på nätet utan även i forskning. Där folk säger så här, var det? Ja, var det det? Vad har du bevis för det någonstans? Ja, men det stod i den boken där borta. Ja, men hur visste den personen det? Så jag försöker leda saker bevis bakåt och ta reda på det. Och när det gäller Matt Groening så lever han ju naturligtvis. Jag får bara försöka få tag på honom.
Ja. Det forskas inte så mycket om populära serier på det här viset som andra.
Nej, det börjar väl komma igång lite. Men så här, forskning kring serier är ganska nytt. Ganska länge så var serier inte något som var så speciellt välkommet i den akademiska världen. Det såg som lite ofint. Man skulle forska på finare saker helt enkelt. Så att de första personerna som ville forska kring serier, de valde gärna att forska kring sånt som hade någon slags kulturellt kapital från början. Det skulle vara Maus, som ju är en självbiografisk historia, och biografisk historia om förintelsen till exempel. Eller Persepolis, som handlar om hela kulturrevolutionen i Iran. Alltså så här, den sortens serier var det så att säga okej att forska kring. Men jag tycker att det är minst lika viktigt att forska kring de serierna som är och har varit populära och som har nått många och som har på något sätt deltagit i den här hela tiden pågående kulturella diskussionen vi har i världen där vi influerar varandra. Och det är därför också jag lite tittar på vad gav det för avtryck i olika kulturer att Adamson publicerades så tidigt och så mycket och var så populär. Och hur kan man kanske leda det till nutid? Vad finns det för kedjor man kan följa det här av Adamsons inflytande på olika saker?
Då får du lycka till i din forskning. Tack, Fredrik Strömberg.
Jag tackar.